Idag ska vi börja i Matteus 22 kapitel. Matteus kapitel 22. Den 23 versen. Samma dag kom det fram några saddukeer och sa att det inte finns någon uppståndelse. Och de frågade honom: Mästare, Mose har sagt, om någon dör barnlös ska hans bror gifta sig med änkan och skaffa efterkommande åt brodern. Det fanns här hos oss 7 bröder. Den första gifte sig och dog, och då han inte hade några barn fick hans bror överta hustrun. På samma sätt gick det med den andra och den tredje och med alla 7. Sist av alla dog kvinnan. Vem av de 7 blir hon hustru till vid uppståndelsen? Alla har ju varit gifta med henne. Jesus svarade: Ni tänker fel, därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt. Vid uppståndelsen gifter man sig inte eller blir bortgift, utan alla är som änglarna i himlen. Och vad det dödas uppståndelse beträffar, så har ni väl läst vad Gud har sagt till er: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande. När folket hörde detta häpnade de över hans undervisning. Ja, det här är ju teologi när det är som värst. Och det, ja, i Jesu tappning när det är som bäst. Men jag tänkte på saddukeerna. De hade sin andliga käpphäst. Och det var detta att det finns ingen uppståndelse från de döda. Och när de väl hade beslutat sig för det, så gällde det att hitta någon bra bibeltext som också kunde bevisa det de hade utgått ifrån. Det är ju så vi ofta gör. Först sätter vi upp och listar på hur det borde vara, och sen så går det alltid att bevisa allting med bibelord som bekant. Och det lyckades de också. De hade hittat på en jättefiffig grej. De hade hittat i lagen det här med att om en kvinna dör barnlös så ska brodern och så vidare gifta sig med henne. Nu var det väl kanske någon kvinna här i deras tankeexperiment som led av någon sorts allmän barnlöshet, obefintlig äggledare eller vad det kan ha varit. Så att ingen av de här 7 bröderna som hon alla överlevde, de kunde få barn med henne. Och det tyckte de, det var ju ett fantastiskt fiffigt försök. Därför att den här kvinnan när hon kom till himlen måste ju ha 7 karar. Och det hade man ju aldrig hört talas om. Salomo hade 1000 hustrur. Men en kvinna som hade 7 karar, sånt kan inte förekomma i himlen, det var de säkra på. Så nu hade de hittat ett bra stöd för sin underbara teologi. Och så där har det ju varit både förr och senare. Jesus hyvlar av dem. Ni förstår inte skrifterna, säger han till professionella teologer. Och ni vet ingenting om Guds makt. Så det blir inte mycket kvar att förstå sen. Om de varken förstod skrifterna eller Guds makt, så hade han ju liksom klassat ut dem totalt. Och så säger han så här, att efter de dödas uppståndelse, då kommer vi att vara som änglarna i himlen. Där går man inte och gifter sig, utan där är vi som änglarna i himlen. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden, ber vi. Och vet kanske inte så hemskt mycket vad det är vi ber om. Det är ju intressant. Hur blir det i himlen, frågar vi då. Om nu inte hustru givas åt män och män tagar sig hustru, utan alla blir som änglarna i himlen. Vi ska bläddra till Efesiebrevet, det första kapitlet. Där ska vi läsa bara två verser, nämligen 9 och 10. Där säger Paulus att han har fått reda på av Gud vad det hela går ut på. Vad är målet för allt sammans? Vad är Gud ute efter? Vart är vi på väg? Så står det så här. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus, allt i himlen och på jorden. Att sammanfatta allt i Kristus. Lite senare i samma brev så ger Paulus lite mera en bild åt oss av det här. När han talar om äktenskapet i 5:e kapitlet. Tjugoåttonde versen börjar vi läsa i. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, till ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. En stor hemlighet. Det är väl fint? Äktenskapet som en stor hemlighet och som en förebild till det som ska komma. Vilken hemlighet då? Jo, gemenskapens hemlighet. I själva begreppet gemenskap finns en stor hemlighet. Och den hemligheten, den ligger egentligen i detta att de två ska bli ett, som det står här. Eller till och med ett kött, som det egentligen står. Paulus ger ett exempel på det. Att den man som tror att han kan roa sig så att säga på sin hustrus bekostnad. För det finns ju karlar som tror. Hejsan svejsan, nu ska jag ut och spela fotboll. Eller sitter du där och passar mina barn så ska jag gå ut och förverkliga mig själv. Den som tror att han på det sättet kan ta för sig av livets goda på sin hustrus bekostnad, han kommer förr eller senare att se att han har skadat sin egen kropp. Därför att de två blev ett. Och inget är säkrare än att det svek man utsätter sin hustru för, det får man alltid äta upp på ett eller annat sätt. Och det är till och med om hustrun inte försöker ge igen. Man har skadat sin egen kropp. Och det betyder alltså att själva begreppet gemenskap har att göra med att gränser mellan individer får falla bort. Att man inte längre kan se så här att ja, här är jag och där är du och så är det tomrum emellan. Och det tomrummet, det tänker jag använda mig av för att förverkliga mig själv. Utan gemenskap handlar om att det där tomrummet är borta. Och att jag och du hänger ihop. Och att vi gör det på ett sådant sätt att den skada som drabbar dig, den drabbar mig. Och den glädje som du upplever, den upplever jag. Om en lem lider, så lider alla. Om en lem hedras, så gläder sig alla. Det finns ett fint uttryck för det här i första Korinthierbrevet 15. I den 28:e versen, där står det nämligen också hur det ska bli när allt är klart. Första Korinthierbrevet 15:28. När allt har lagts under honom, alltså under sonen, under Jesus, ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt över allt. Eller som det står bättre i gamla översättningen, så att Gud blir allt i alla. Och det är ju något märkligt med Gud, detta att han kan bli allt i dig och allt i mig utan att vi förlorar vår personlighet. Det handlar inte om besättelse där. Någon främmande makt kommer att förvandla dig till oigenkändighet. Utan det handlar om att när Gud uppfyller dig och mig, då blir vi oss själva. Han är den enda som klarar det. Men det räcker ju med honom. Och han ska bli allt i alla, säger skrift. Och det betyder att då kommer vi alla att hänga ihop. Både med honom och med varandra. Och vi kommer inte att behöva gå och ängsligt fråga vad är Guds vilja. Därför att vi inte bara vet Guds vilja, utan vi vill Guds vilja. Och tycker hela tiden att ja, men det är ju detta jag vill. Vi känner oss inte tvingade längre. Vi är i harmoni med honom och med varandra. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jord. Till så tycks det vara bland änglarna i himlen. De vet faderns vilja och har sin stora glädje i att leva i den. Och då är för det första ensamheten slut. Och det är kanske inte så konstigt. Men det Jesus nu säger till de här saduceerna, det är att då är också tvåsamheten slut. Utan vi är allt med och i honom och i varandra. Vi är allt i honom och han är allt i oss. Du är allt i mig och jag är allt i dig. Och det är ett märkligt tillstånd. Och i ett gott äktenskap, ett sånt där som har pågått så där, låt oss säga 70-80 år, och där man vet vad den andra tänker utan att man öppnar munnen. Det är en liten förebild till vad Jesus talar om här. Det här är målet. Och på ett eller annat sätt är vi på väg mot det målet. Och ibland kan man ju nästan undra, är vi det? Och ibland kan man ju också fråga sig, hur ser då vägen ut emot det målet? Vi talar ju så mycket om kärlek. Och ibland så undrar jag faktiskt ganska mycket på allvar om vi vet vad vi pratar om. Vi är, tror jag, mer influerade än vi förstår av världens tänkesätt, i den meningen att vi tror att kärleken är en känsla och inget annat. Och att kärleken är någonting man drabbas av, ungefär som någon sorts influensavirus. Engelsmännens uttryck to fall in love. Man trillar dit och blir så där liksom helt groggy. Det min far brukade kalla för valpsjuka på sin tid. Men i Bibeln framskymtar en helt annan bild. Att kärleken är något man bestämmer sig för. Och man kan till och med, som det står i första Timoteusbrevet, man kan öva sig i Guds fruktan. Och det kan man ju undra, hur går det till? Vi ska bekanta oss med det ämnet genom att vända på det och fråga vad synd är. Kärlekens motsats ska få börja med att illustrera vad kärlek är. Vi ska gå till den 58:e psalmen i Psaltaren. Och det är en av Davids många psalmer där han uttrycker sig mycket mustigare än vi någonsin skulle våga göra på ett bönemöte. För sångmästaren fördärva inte av David en sång. Talar ni månne i er stumhet vad rättfärdigt är? Dömer ni som rätt är ni människors barn? Nej, i hjärtat gör ni upp onda planer. Ni väger ut i landet era händers våld. De ogudaktiga är avfälliga ända från moders skötet. De lögnaktiga far vilse ända från sin moders liv. Gift är i dem, lik ormens gift. En döv huggorm liknar det, en som tillstoppar sitt öra så att han inte hör tjusarnas röst, inte den erfarne besvärjarens. Gud, krossa tänderna i deras mun. Bryt ut, o Herre, de unga lejonens kindtänder. Låt den bli till intet liksom vatten som rinner bort. När någon skjuter sina pilar må de bli som utan udd. Det jag är ute efter här, det är detta med öronen. En döv huggorm liknar det, en som tillstopp. Bara sitt öra. Vilken festlig bild. Ty enkelt uttryckt är det ju så här. Att om du ska svika din nästa, så måste du ju på ett eller annat sätt göra dig själv döv och blind för det lidande du åsamkar honom. Vi antar till exempel att du har en gammal bil. Men den ser faktiskt ganska prydlig ut. Det är inte så lätt att se på den skinande lacken att den inte går mer än 10 mil i stöten, sen måste den in på verkstad. Och du sätter in en annons som nästan ny, i gott skick, bara en enda ägare och därtill en kvinna, skriver du i annonsen, och så tar du bra betalt. Och när du nu lurar den stackars arma idiot som kommer och köper den här bilen av dig, för att du ska kunna bre ut dig riktigt och tala och skrodera om vilken fantastisk bil det är, och att du egentligen bara säljer den här för att kunna betala din svärmors begravning, och du skulle egentligen vilja behålla den till dödagar, så måste du på något sätt tysta ner eller stoppa till dina öron. Du får inte tänka på hur arg den karn ska bli när han upptäcker hur du har lurat honom. Du får inte tänka dig in i hans situation, därför då går det inte. Utan du måste utnyttja det faktum att han är där och du är här, och så är det ett litet tomrum emellan. Du kan ha dina tankar och de kan inte han höra. Utan du kan istället bry ut dig på alla möjliga vis och ljuga och skrodera. Om vi visste varandras tankar skulle vi aldrig kunna svika varandra. Och det är inte bara så att om vi att den som blir lurad, om han vet dina tankar, du som tänker lura honom, så är ju din lilla komplott naturligtvis förstörd. Utan det är ju också så att det räcker ju med att du som lurar vet vad han tänker, så är det också klippt. Man har frågat sig så mycket om de som jobbade i utrotningslägren under kriget. Att de orkade, att det gick. Den här berömda historien om föreståndaren för ett utrotningsläger som gladeligen skickade tiotusentals judar om dagen in i gaskammaren, men som grät när hans kanariefågel dog. Man undrar, hur funkar sådana? Jo, det är väldigt enkelt. Det är liksom bara att liksom förklara om en grupp människor. De där är inte människor. Så har man på något sätt stoppat till sina öron. Och då är man som en döv huggorm. Så fort vi ska illustrera kärleken så brukar vi rita ett hjärta. Och det är inget ont i det. Det är nog bra på alla vis. Hjärtat är svårt att leva utan. Men jag har ett bra andra förslag. Rita ett öra. Ty kärleken sitter i öronen. Vi ska läsa också lite grann i nästa psalm, den 59:e. För sångmästaren, fördärva inte. En sång av David när Saul sände och lät bevaka hans hus för att döda honom. Rädda mig, min Gud, från mina fiender. Beskydda mig för mina motståndare. Rädda mig från ogärningsmännen och fräls mig från de blodgiriga. Du ser, det ligger i försåt för mig. Grymma människor gaddar sig samman mot mig. Utan någon min överträdelse eller synd, o Herre. Utan någon min missgärning löper de fram och gör sig redo. Vakna upp, kom mig till mötes och se här till. Ja, du, Herre Gud, Sebaot, Israels Gud, vakna och hemsök alla hedningar. Hemsök utan nåd alla trolösa ogärningsmän. Var afton kommer de tillbaka. De tjuter som hundar och stryker omkring i staden. Se, deras mun flödar över. Svärd är på deras läppar. Ty vem skulle höra det? Det är också något märkligt. När vi börjar stänga våra öron för varandra och våra ögon för varandra, då grips vi människor av den djupa övertygelsen att det finns ingen som varken ser eller hör det vi sysslar med. Vem skulle höra det? Vem skulle se det? Det är ju också en förutsättning för att det vi vet är svek och det vi vet är orättfärdighet ska gå att genomföra. Att vi inte lyssnar och att vi är övertygade om att det finns, att det inte finns någon över oss som lyssnar. Och det betyder ungefär så här att rättfärdighet och kärlek börjar i öronen. Rättfärdighet och kärlek börjar i öronen. Vi går till 5:e Mosebok, det 6:e kapitlet. 5:e Mosebok 6. Där ska vi ta de två verser som är den stora trosbekännelsen inom judendomen. Hör, Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Hur ska det gå till? Att älska Herren av hela sin själ, av hela sin kraft och så vidare. Hela sitt hjärta. Jo, det ligger i det lilla ordet hör. Hör, Israel. Och det kan vi lätt uppfatta som så här, att jaha, att Moses står där liksom och säger, ja, nu får ni höra på ordentligt här nu. Vakna nu pojkar, för att nu ska jag säga det viktigaste här. Och det är möjligt att han kan ha menat det också. Men jag tror att grundmeningen är denna. Att om vi blir lyssnande så öppnar sig vägen till kärlek. Vi tänker så här, du är kvinna och det finns en karl som uppvaktar dig häftigt med brakande kärleksförklaringar och kilovis med röda rosor varje dag. Men du är lite tveksam på om du ska våga gifta dig med karl, för han lyssnar aldrig på vad du säger. Det finns ett och annat som du skulle vilja ha på ett annat sätt, men han viftar alltid bort det. Hur ska vi bedöma situationen? Ska vi gå på rosorna eller ska vi gå på öronen? Jag håller en slant på att man ska gå på öronen, om ni förstår vad jag menar. Ty kärleken mäts inte i antalet rosor, utan i antalet öron. Där börjar det. Går du på rosorna så att säga, så kan du i bästa fall kanske bli en del av hans flotta möblemang i matchande färg mot soffan och tapeterna. Men du kommer aldrig att bli en respekterad medmänniska. Ni kommer aldrig att bli ett kött. Åtminstone om man inte lär sig att använda öronen. Kärleken börjar i öronen. Hör, Israel. Och det betyder nu inte att Gud liksom menar så här: jag, Gud, sitter i himlen och nu är det väldigt viktigt att ni varje ögonblick hör min röst. Jag kommer för varje stund att tala om för dig vad du ska göra, och när du har hört det så är det viktigt att du gör det, och sen kommer du tillbaka och så säger jag nya saker till dig och så ska du göra dem. Han tänker inte göra oss till robotar. Han vill göra oss till människor. Och det handlar alltså inte om att höra befallningar, utan det handlar om den sinnets ödmjukhet som ligger i att man är en lyssnande människa. Det finns något som kallas för moral. Och ibland så talar vi om den kristna moralen. Fast moral är ett lite belastat ord, så vi säger hellre den kristna etiken. Det låter bättre. Den kristna etiken. Vad är det för någonting? Det är ju den som borde finnas mer av i skolorna, och det är den som borde genomsyra samhället, och det är den som borde vara vägledande för radionämnden när olika mer eller mindre snuskiga och snaskiga program kommer upp till behandling. Den kristna etiken. Ja, frågan är ju, är kristendomen en moral? I den meningen att kristendomen är en uppsättning av förbjudna gärningar och en annan uppsättning av påbjudna gärningar. Nej, det är inte det. Kristendomen är en relation med Gud. Och den leder inte till att du får en rättfärdighetskatalog och en syndkatalog. Utan den leder till att han som är lyssnande börjar göra dig till sin avbild, så att du på rätt sätt blir lyssnande. Därför det är moralens hemlighet. Det är rättfärdighetens hemlighet. Detta att kunna, så att säga, leva sig in i andra människors situation. Att öva sig i Guds fruktan, att öva sig i kärlek. Det handlar liksom inte om att gå omkring och ha någon sorts ständigt expanderande känsloliv. Det kan somliga av oss. Som kanske har en väldigt varm och flödande uppsättning känslor. Men andra av oss, i synnerhet såna här lite smalare leptosoma figurer som Kretschmer kallar dem. Vi kan ju inte känna det på det viset och behöver inte göra det heller. Därför det handlar egentligen inte om att flöda över i en viss sorts känslor. Utan det handlar ju om hur vi behandlar varann. Att vi kan möta varandra på den andres villkor. Och till det är ju inlevelsen det förträffliga. Vi har en Gud som lyssnar. Det tycker jag är så fantastiskt. Kan man verkligen säga någonting om Gud så är det att han lyssnar. Du vet, Gud vet allting mycket bättre än vad du och jag gör. Och ändå väntar han på våra böner. Det är något av det mest outgrundliga i hela kristendomen. Vi talade i morse om det här med predestination och så sa vi det där är ett mysterium och det är det i sanning. Men det finns ett mysterium som går utanpå alla andra mysterier. Och det är det att den Gud som vet allting bättre själv, att han lyssnar. Det är väl härligt. Och just därför vill han börja göra oss till sina avbilder. Därför att ju mer vi liknar honom på den punkten, desto mer öppnar sig allt det andra. Och Jesus ger oss ju den klassiska lilla lektionen i lyssnandets konst, Matteus 7:12. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Det här är alltihopa, säger Jesus. Inlevelse. Vi bläddrar vidare till Lukas 16. Där hittar vi i slutet av kapitlet en berättelse som Jesus berättar om den rike mannen och Lazarus. Före döden så är det Lazarus som är fattig och döende och hundarna till och med kommer och slickar hans sår. Den rike mannen bryr sig inte om honom och efter döden så blir rollerna lite grann de omvända. Lazarus vilar i Abrahams sköte och en bra bit därifrån hittar vi den rike mannen. Och där han är, där är det varmt. Och han önskar att Abraham ska skicka Lazarus. Han har tydligen inte riktigt fattat ännu att Lazarus inte är hans bekänt. Men att han ska skicka honom med lite vatten. Och Abraham säger det går inte. Då står det så här, 27 versen. Mannen sa: då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe. Abraham sa: de har Mose och profeterna, de kan lyssna till dem. Mannen svarade: nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Men Abraham sa: lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda. Alltså, den rike mannen, han hade haft Lazarus in på knutarna. och hade inte lyssnat till hans lidande. Och därför hade han heller inte lyssnat till Mose och profeterna. Nu säger han så här: jag har 5 bröder. Skicka Lazarus och varna dem så att de inte också kommer hit. Och svaret blir då nej. Om de inte är lyssnande, alltså om de hade varit lyssnande, så skulle de ha förstått skrifterna, Mose och profeterna. Och då skulle saken varit klar. Då skulle man inte behövt skicka Lazarus. Men nu är de inte lyssnande. Och då förstår de inte skrifterna. Och då, därför kommer de heller inte att lyssna om någon uppstår från de döda. Så länge vi har som högsta prioritet att leva för vår egen skull och för vår egen begränsade njutningsskull, eller obegränsad om du hellre vill det, då måste vi ju sätta i system detta: jag vill inte lyssna. Och då finns det egentligen ingen varningssignal som når fram förrän man istället har sagt: jag vill bestämma mig för att bli en lyssnande människa. Det kärleken börjar i öronen. Vi går tillbaka till Gamla testamentet, Andra Mosebok 4. Mose har nu fått i uppdrag av Herren som uppenbarade sig i den brinnande busken att han ska gå tillbaka till Israels folk. Mose har ju varit så länge därifrån att han är lite rädd för att de inte precis kommer att ta emot honom med öppna armar. Det står så här, vi börjar läsa från början. Mose svarade och sa: men om de nu inte tror mig eller lyssnar till mina ord, utan säger: Herren har inte uppenbarat sig för dig. Då sa Herren till honom: vad är det du har i din hand? Han svarade: en stav. Han sa: kasta den på marken. När han då kastade den på marken förvandlades den till en orm, och Mose flydde för honom. Men Herren sa till Mose: räck ut din hand och ta honom i stjärten. Då räckte han ut sin hand och grep honom, och han förvandlades åter till en stav i hans hand. Och Herren sa: så ska de tro att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har uppenbarat sig för dig. Här jämställs nu, ser ni det, i första versen, begreppet lyssna och begreppet tro. Och tro handlar inte om att hjärntvätta sig med teologiska dogmer tills dess att man kan rabbla dem i sömnen. Utan tro är den livshållning, den attityd i en människas liv, när en människa för det första söker sanning, också den obekväma sanningen, och för det andra är villig att lyssna. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Hur sker den i himlen? Ja, jag tror inte den sker genom att Gud sitter på sin tron och idkar ordergivning dygnet runt, utan genom att alla är så medvetna om Herrens vilja, därför att den är deras egen utan att vara tvingande, Därför är det så märkligt med Gud att han beordrar oss sällan. Utan hans attityd är ju mera bönens attityd också till oss. Han ber oss om en tjänst. Fast han kunde göra det fortare och bättre själv. Därför att bönen är så att säga samtalstonen i Guds rike. Och för att den ska kunna fungera i den egenskapen så måste alla vara lyssnande. Lyssnande i tro. Det här märkliga lilla ordet tro. Som just handlar om att vara ödmjuk, lyssnande, äkta, sann och trofast. Ordet betyder allt det här på en gång. Tittar vi nu i slutet på kapitlet. 29 till 31 verserna. Så står det så här. Sedan gick Mose och Aaron iväg och församlade alla Israels barns äldste. Och Aaron talade om allt vad Herren hade sagt till Mose. Och han gjorde tecknen inför folkets ögon. Då trodde folket. Och när de hörde att Herren hade sett Israels barn och att han hade sett deras betryck, böjde de sig ned och tillbad. Då trodde de. De lyssnade på vad han sa. De lät sig påverkas av det. De kom inte med den ena eller andra undanflykten. Att ja. Sådana där knep, det är inte så hemskt svårt att lära sig. Man går en kurs i shamanism bara så ska det väl det där ordna sig. Utan de trodde. Vi ska gå till Romarbrevet, till det sjätte kapitlet och läsa den sista versen där. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Syndens lön är döden. Ja, vad är då synd? Synd är inte att man gör en gärning som står i en syndkatalog. Utan vi kommer närmare vad begreppet synd handlar om vi säger att det är att vi skadar en relation. Synd är en skada på en relation. Den skadan utövar vi på något sätt genom att svika någon. Genom att svika Gud, att svika medmänniskor, att svika kanske den skapelse som Gud har satt oss att förvalta. Synd är inte en känsla. Synd är inte någonting luftigt som man kan prata bort. Utan synd är att man våldför sig på en relation. Och den skadan blir bestående tills läkedom ges. Ty om synden består i svek så kan du vara övertygad om att den man förbryter sig mot blir besviken. Svek föder besvikelse. Och därför leder all synd till att relationer faller sönder. Relationer faller sönder. Det är det som kallas för död. Det död består inte i att man upphör att finnas till. Utan död består i ensamhet. Att relationer faller sönder. Syndens lön är döden. Inte bara därför att Gud straffar syndaren. Utan därför att detta är syndens enkla konsekvens. Man kan inte både förstöra kakan och ha den kvar. Den som sviker sin nästa. Och alltså så att säga skadar relationen med sin nästa. Han verkar ju i första vändan vara den som slipper lindrigast undan. Medan den som får betala kalaset, den som blir besviken, han blir ju skadad. Också den går sönder som drar det längsta strået i ett sånt här sammanhang. Inte genom att han blir besviken, utan genom att han blir föraktfull. Du kan inte svika, lura din medmänniska utan att efteråt förakta honom. Och därmed har du själv gått sönder. Så på båda sidor om den skadade relationen finns nu dödens mekanismer i verksamhet. Den ene kan bli så uppmuntrad av att sveket till synes lönade sig att han omedelbart börjar planera hur han ska göra om det. Den andra blir så besviken att han kanske livet utgår och ältar sin bitterhet. Båda parter går sönder. Båda parter. Och det här är ju alltså det liv som uppstår där vi inte längre vill lyssna till varandra. Där vi stänger av inlevelsen för att kunna förbryta oss mot varandra. Ju mer inlevelsen får insteg ibland oss, desto onaturligare blir den formen av liv. Därför att man inser, skadar jag min nästa så skadar jag mig själv. Även om det är min nästa som blir besviken, så går också jag sönder. På ett annat vis, kanske till en början. Men jag gör min medmänniska ensam när jag så att säga brutalt klipper av en relation och sviker honom. Men jag gör mig själv lika ensam. På ett annat sätt till en början, men lika ensam. Och därför, i ett folk där man medvetet satsar på att inte lyssna utan att tala, där växer ensamhet. Psykiatriska kliniker blir överbelagda. Lidandet stiger över alla gränser. Telefonjourer och kvinnojourer och knarkjourer och allt. Det flödar över. Den inre nöden vid inga gränser. Öron. Allt det här ska vi nu ta med oss och gå till Lukas 10 kapitel. Den barmhärtige samarien står det nu i, som rubrik i min bibel i alla fall, före den 25:e versen. Man skulle vara lite mer tidsenlig, skulle man kanske skriva den barmhärtige palestinien, så man fick lite relief på hur vilken konflikt det egentligen handlar om. Vi ska nu inte läsa liknelsen, utan vi ska läsa upptakten till liknelsen. 25:e versen. En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Jesus sa: Det är rätt. Gör det, så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus: Och vem är min nästa? Det är en intressant fråga. Jesus berättar ju sen liknelsen om mannen på väg till Jeriko som blir överfallen av rövare och halt ihjälslagen, och så kommer en präst och går förbi och en levit går förbi, och så kommer det en samarier, en palestinier, och fångar upp honom och hjälper honom. Och det kanske var på den tiden lika farligt som det var idag. Du vet, i intifadan idag dör det ju fler palestinier för palestinier än för israeler. Det är därför vi ser så få siffror om hur många som dör i intifadan. För det är fler som blir dödade av sina egna. Och den risken löpte kanske också samarien, som han heter nu, i liknelsen. Fiendskapen var kanske lika stor då som nu. Han kanske skulle bli klassad som en kollaboratör. Vem är min nästa? Den som jag ska lyssna till. Den som jag ska identifiera mig med. Nu läser vi ju den här liknelsen och gör det lätt för oss. På ett sätt. Därför vi säger så här att ja, Jesus vill att vi ska vara snälla mot alla människor. Och när vi har försökt ett tag så inser vi att det går inte. Och så går luften ur oss och så blir vi bänkvärmare resten av livet. Och det var nog inte det som var meningen. Jag tror att det ligger någonting i frågan. Alla kan inte vara din nästa. Det klarar inte du och det klarar inte jag. Jesus är den enda som har kunnat vara allas nästa, om jag får säga det så. Hans identifikation är lika stor med oss alla. Och han har kunnat bära den identifikationen med oss alla och för oss alla. Det klarar inte du, det klarar inte jag. Vad vill Jesus säga med den här liknelsen? Vem är min nästa? Jo, han säger något väldigt viktigt. Att det inte är du som väljer vem som är din nästa. Du kan inte välja efter vilka du tycker är sympatiska och trevliga. Och ja, den där borta, han tänker ungefär som jag. Och han har samma värderingar och vi har samma intressen. Och vi har samma handikapp i golf och så vidare. Så att han är nog min nästa. Ja, det är inte du som väljer. Utan det är Herren som väljer. Alltså själva ordet nästa betyder den som är närmast dig. Din granne. Och du kan ju inte ha hela världen till granne på ett sätt. Det klarar ingen av oss. Din identifikation tål inte det. Inte på den här sidan. Och inte min heller. Men den här samarien, han kommer ju nu. Och när han passerar den här killen så ligger halt ihjälslagen i diket. Då är det den människa som Gud just den dagen har lett honom förbi. Då är han hans nästa. Alltså måste vi förstå detta. Att du kan inte så att säga öppna inlevelsen på vid gavel för hela världen, då går du under. Och detta att älska din nästa som dig själv, det handlar inte om att ta in hela världens lidanden tills du smäller av. Men där Herren leder dig fram dag för dag, stund för stund, kommer du att möta människor. Och där har du din nästa. Och det kan vara en djupt osympatisk människa. Det kan vara en människa som du vill ha ett smack med att göra. En människa som har förbrutit sig mot dig och som du skulle önska ditt peppan växer. Ja, har Herren fört dig i hans närhet så är han din nästa. Alltså att vi får öva oss i den öppenhet och inlevelse som varje stund, varje tillfälle ger vi handen. Det är viktigt. Nu står det ju något väldigt intressant här om den här lagkloken. han ville rättfärdiga sig, han ville visa att han var rättfärdig. Och det här är ju ett knep som mänskligheten har använt i alla tider. Vem är då min nästa? Vi frågar vännen Marx till exempel, vem är då min nästa? Karl Marx, inte bröderna Marx. Ja, min nästa kan ju inte finnas inom borgerskapet, utan min nästa kan ju bara finnas i proletariatet. Borgerskapet är inte min nästa, därför kan man ha ihjäl dem i proletariatets revolution. De är inte min nästa, för de är osympatiska. Eller vi kan fråga Nietzsche. Har ni läst Nietzsche? Det brukar inte kristna göra, för han står på svarta listan. Jag rekommenderar att ni läser Nietzsche. Han är lite krånglig att läsa, men man kan få många, många aha-effekter om varför den moderna kulturen ser ut som den gör. Han öser hån och förakt över dem som menar att man ska identifiera sig med de svaga. Ty då avstannar ju utvecklingen. Åh, vi måste identifiera oss med övermänniskan, den människa som ska komma. Så vi blir riktigt brutala. Så vi riktigt kan bara utöva all den ondska som utvecklingen kräver. Så att vi når fram till övermänniskan. Du ska inte älska din närmaste. Du ska älska den fjärmaste, säger Nietzsche. Övermänniskan, den som inte har kommit än. Så vänder man ut och in på moralen. Och vips har vi Hitler där. Tänk så lätt det är. Vem är min nästa? Ja, det bestämmer inte jag. Det bestämmer Gud. Men de Herren för dig till. Inför de människorna kan du alltid öva dig i inlevelse. Och där har vi ju Jesus som föredöme. Därför att Jesus ger inte upp sin personlighet när han vandrar omkring med inlevelsen på vid gavel. När han lever sig in i en människa som är ute efter egna vinster och egen hårdhet. När han lever sig in i en sån människas liv, så kan han bemöta den människan med en väldig fasthet. Inlevelse är inte samma som att lägga sig som en dörrmatta. Att upphöra finnas till, att bli en våt fläck. Utan inlevelse, det är att verkligen önska lära känna den människa man har framför sig. Istället för att utnyttja den människan. Vi ska sluta med Matteus 10 och 16. Det säger Jesus så här. När han skickar ut lärjungarna på kärlekens uppdrag. Det tycker jag är intressant. Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er åt domstolar och de ska piska er i sina synagogor. Alltså detta att vara en lyssnande människa har ingenting med godtrogenhet att göra. Det har inte att göra med att Gud väntar sig att vi ska bli lättlurade fjantar. Att vi ska bli töntar som ställer upp på också de orättfärdigaste förväntningar och de hutlösaste krav. Rent ska vara rent. Och det är ju så, när du öppnar dig för inlevelse så blir du påverkbar. Och i det ögonblicket måste du ju också bli en prövande människa. Du måste noga pröva vad du släpper in. Du är villig att släppa in allt som är rent. Du är villig att förstå varje människa utifrån hans eller hennes förutsättningar. Du är villig att förstå varje människa på ett sådant sätt att du inte längre kan svika honom. Men det betyder inte att du öppnar dig på vid gavel för de fräckaste förväntningar och de mest själviska krav och vad det kan vara mer. Du blir en lyssnande människa. Men du blir också en prövande människa. Du får pröva vad som är sant, vad som är rätt, vad som är gott och välbehagligt. Nu ska vi be. Herre, vi ber att du öppnar kärlekens hemlighet för oss. Att du lär oss att lyssna till varandra. Utan att svika varandra och utan att frakta varandra. Vi ber att du lär oss öppenhetens hemlighet. Att vi vågar ta risker ibland. Risken att vi ger av oss själva. Och att det blir använt på fel sätt. Hellre än att vi ska leva i den förnicklade isolering som det blir när vi inte kan våga lämna någonting av oss själva till någon. Vi ber dig, Herre, att du löser oss ifrån effekterna av alla de svek vi har varit utsatta för i vårt liv. Att du ger oss modet tillbaka. Ett brutet mod, vem kan uthärda det? Att vi får modet att älska, Herre. Modet att lyssna. Modet att förstå varandra. Uppenbara kärlekens väg, en övermåttan härlig väg, Herre. Amen.